Prolog. De första gnistorna faller. Elida du Avrini Arroyan fingrade tangsprit på den långa sjufärgade stålan som vilade över hennes axlar. Den ämelin tronandes ståla, där hon satt bakom det breda skrivbordet. Många skulle vid ett första ögonkast ha beskrivit henne som vacker. Men efter en andra blick stod det klart att den stränghet som präglade hennes ålderslösa Eichede-anläte inte var någon tillfällig gäst. Denna dag fanns mer att utläsa där. Ett vredens ljus i de mörka ögonen, om någon hade lagt märke till det. Hon lyssnade knappt till kvinnorna som satt uppradade framför henne på varsin pall. Deras klänningar var i alla de färger från vitt till mörkaste rött, i siden eller ylle, allt efter bärarinnans egen smak. Men med ett enda undantag bar de sina ämbetssjalar, som om detta hade varit ett möte i tornets sal. Sjalarna kantades med fransar vars färg visade vilken aja de tillhörde. Och mitt över ryggen på kvinnorna var Tarvalons vita låga broderad. De dryftade rapporter och rykten om vad som skedde ute i världen. Försökte sålla fram sanningar bland fantasierna. Försökte besluta hur tornet skulle handla. Men det var sällan de ens kastade en blick på kvinnan bakom bordet. Kvinnan som de hade svurit att lyda. Elida förmådde inte hålla hela sin uppmärksamhet riktad mot dem. De visste inte vad som var av verklig vikt. Eller snarare, de visste det, men vågade inte tala om det. Uppenbarligen är någonting på färde i Kärnar. Detta sa Danell, en späd kvinna som ofta tycktes förlorad i drömmerier, och den enda bruna syster som var närvarande. Också gröna och gula var endast representerade med en syster vardera, något som ingen av dessa tre aja var förtjust i. Det fanns inga blå. Nu hade Danell en tankfull inåtskådande blick i sina stora blå ögon. På kinden hade hon en bläckfläck som hon inte hade lagt märke till, och hennes grå ylleklänning var skrynklig. Det ryktas som skärmytslingar. Inte med trolllocker och inte heller ale, även om det förefaller som om räderna genom nyanpasset har ökat i antal. Men kenarier, ovanligt i gränslanden, de brukar sällan strida inbördes. Om de har bestämt sig för inbördeskrig så har de valt rätt tidpunkt, sa Alviarin med sval röst. Hon var lång och slank, helt klädd i vitt siden och den enda som saknade sjal. Också väktarinneståland som låg över hennes axlar var vit för att visa att hon hade upphöjts ur vita aja. Inte från röda, Elidas forna aja, så som traditionen bjöd. De vita var alltid svala kvinnor. Trollockarna skulle lika gärna kunna vara försvunna. Hela stora fördärv är så lugnt att två bönder och en novis skulle räcka som vakter. Teslin bläddrade med beniga fingrar bland pappren som hon hade i knät, men tittade inte på dem. Hon var en av de fyra röda systrarna i rummet, fler än från någon annan aja, och hennes stränga drag kunde nästan mäta sig med Elidas, även om ingen någonsin hade ansett henne vacker. Kanske vore det bättre om det inte var så lugnt, sa Teslin med kraftig iljan accent. Jag fick bud i morse om att Kjeldres generalmarschalk har skickat hären i fält. Inte mot stora fördärv, utan åt motsatt håll, sydost. Det skulle han aldrig ha gjort om det inte vore för att stora fördärv synbarligen har somnat. Då har ryktet om Mastream Tame börjat sippra ut. Albiarin kunde lika gärna ha talat om vädret eller priset på mattor, inte om en hotande katastrof. Mycken möda hade ägnats åt att försöka gripa Tame och lika mycket åt att dölja att han hade rymt. Det skulle inte vara tornet till någon båtnad om världen fick veta att de inte förmådde hålla en falsk drake fången efter att han väl hade gripits. Och det tycks som om drottning Chernobia, eller Davran Bashir, eller båda, inte anser att vi kan anförtros uppgiften att ta hand om honom igen. Det blev dödstyst när hon nämnde Chaim. Mannen kunde leda kraften. Han hade varit på väg till Tervalon för att bli stillad, för evigt avskuren från urkällan, när han hade brutit sig fri. Och likväl var det inte detta som la band på kvinnornas tungor. Förut hade själva det faktum att det fanns en man som kunde leda kraften varit den grövsta av styggelser. Att jaga upp och fånga sådana män var de rödas främsta skäl att finnas till. Och alla Aya hjälpte till i detta efter förmåga. Nu skruvade emellertid de flesta av kvinnorna på andra sidan bordet på sig och undvek att möta varandras blickar. Ty omnämnandet av Chaim hade fört dem allt för nära ett annat ämne som de inte ville klä i ord. Till och med Laida kände hur gallan steg i hennes mage. Tydligen upplevde inte Alvierin något sådant motstånd. Hennes ena mungipa ryckte till i vad som lika gärna kunde ha varit ett leende som en grimas. Jag ska fördubbla våra ansträngningar att återta Chaim till fånga. Och jag föreslår att vi sänder ut en syster som rådgivare till Chernobia. Någon som är van vid att få bukt med det slags gensträvighet som den unga damen säkerligen kommer att uppvisa. Andra skyndade sig att fylla ut tystnaden. Jolin rättade till den grönfransade sjalen över sina späda skuldror och log, även om det såg en smula ansträngt ut. Hon behöver en Aes Sedai vid sin sida, någon som förmår att handskas med Bashir. Han har mycket stort inflytande över Chernobia. Han måste dra tillbaka hären så att den kan användas ifall stora fördärv skulle vakna upp. Allt för mycket av hennes barm syntes i glipan mellan sjalens ändar, och den blekgröna klänningen var för snäv och åtsittande. Dessutom log hon för mycket för att det skulle falla Elida i smaken. Särskilt mot män. Det gjorde alltid de gröna. Det sista vi behöver just nu är en här på mars, sa Shemarin, den gula systern, snabbt. Hon var en något fyllig kvinna och hade aldrig riktigt lyckats uppnå det yttre lugn som kännetecknade en Aes Sedai. Kring hennes ögon syntes ofta ett spänt och oroligt drag, och än mer på senare tid. Och vi måste skicka någon till Shainar, tillade Javindra, ännu en röd syster. Trots de släta kinderna var hennes kantiga ansikte hårt nog att hamra in spikar med. Hennes röst var sträv. Jag tycker inte om den här sortens bekymmer i gränslanden. Det vi minst har behov av är att Shainar försvagas inifrån till den grad att en troll och här kan bryta igenom. Kanske, Alvierin nickade eftersinnande. Men vi har utsända i Shainar. Röda utan tvekan, och kanske andra. De fyra röda nickade kort, motvilligt. Ingen annan gjorde det. Som kan varna oss om dessa små sammandrabbningar växer till någonting som vi behöver bekymra oss över. Det var en öppen hemlighet att alla Aya, utom de vita, som var så hängivna sin logik och sin filosofi, hade spejare och lyssnare utspridda i världens olika riken i varierande utsträckning. Även om de gulas nätverk ansågs vara ett ömkligt spektakel. De hade ingenting att lära om sjukdom eller helande av de som inte kunde leda kraften. Vissa enskilda systrar hade egna kunskapare, vilkas identiteter emellertid var än mer välbevarade hemligheter än de spioner som var utsända av någon Aya. De blå hade haft flest av alla, både från Ayan och från enskilda systrar. Vad Chernobia och Davran Bashir beträffar, fortsatte Alvierin, är vi överens om att vi måste låta ett par systrar ta hand om dem. Hon väntade knappt på att de andra skulle nicka. Gott, det är avgjort. Mamaria duger utmärkt. Hon kommer inte att tillåta några dumheter från Chernobyls sida, men kommer för den skull inte att låta henne ana kopplet. Nåväl. Är det någon som har färska nyheter från Aradomon eller Terrabon? Om vi inte snart gör någonting där kan det mycket väl hända att vi snart finner att Pedro Nile och hans vitrockar har lagt under sig hela området från Bandar Eban till Skuggkusten. Evangeline, har du någonting att berätta? Arad Doman och Terrabon härjades av inbördeskrig, och än värre, ingenstans fanns någon ordning att finna. Elida var förvånad över att de förde det på tal. Bara ett rykte, genmälde den grå systern. Hennes sidenklänning gick i samma färg som fransen på hennes sjal, var i utsökt snitt och lågt skuren i halsen. Många gånger hade Elida tänkt att kvinnan borde ha tillhört gröna Aja, så mån som hon var om sitt utseende och sina kläder. Nästan alla i dessa härjade länder är på flykt, också de som kan tänkas sända tiden där. Panarken Amathera har tydligen försvunnit, och det förefaller som om en ACD kan ha varit inblandad. Elidas fingrar stenade till över stålen. Hon rörde inte en min, men i ögonen glödde det till. Frågan om den saldenska hären var avgjord. Memara tillhörde åtminstone de röda. Det hade kommit som en överraskning. Men de hade inte ens frågat efter hennes mening. Frågan var avgjord. Den oerhörda möjligheten att en ACD var inblandad i panarkens försvinnande. Om nu inte detta bara var ännu en av de orimliga berättelser som letade sig hit från västkusten, förmådde inte slita Elidas tankar från detta. Det fanns Eichedér utspridda från Arith-havet till världsryggen, och åtminstone de blå kunde ta sig till vad som helst. För mindre än 2 månader hade kvinnorna som satt framför henne alla legat på knä för att svära sin trohet till henne i egenskap av Vita tornets förkroppsligade makt. Och nu hade de fattat detta beslut utan att så mycket som snegla åt henne. Den ämelintronandes arbetsrum befann sig bara några få våningar upp i Vita tornet, och likväl var detta rum tornets hjärta. Precis som det benvita tornet självt var hjärtat i Tervallon, den mäktiga stad som täckte en hel ö omvärvd av floden Erinrins vatten. Och Tervallon var, eller borde vara, världens hjärta. Rummet bar vittnesbörd om den makt som besuttits av den långa rad av kvinnor som hade verkat här. Golvet var av polerad rödsten från Dimbergen. Den höga spisen var byggd i gyllene kandormarmor, och väggarna var klädda med paneler av ett ljust, sällsamt ådrat träslag som för mer än 1000 år sedan snidats till bilder av okända fåglar och djur. Karmar av sten som glittrade likt pärlemor kantade de höga valvfönstren som vette ut mot en balkong med utsikt över den ämelintronandes privata trädgård. Karmarna var de enda kända föremålen i denna stenart, bärgade från en namnlös stad som under världsfallet hade slukats av stormhavet. En maktens boning, en spegling av de ämelintronande som hade fått regenter att dansa efter deras önskningar under nästan 3000 år. Och de frågade inte ens om hennes åsikt. Den kom i dagen allt för ofta, denna ringaktning. Det värsta, det som kanske gav den allra bittraste smaken, var att de inkräktade på hennes myndighet utan att ens tänka på det. De visste hur hon hade fått stålan, visste att det var deras hjälp som lagt den över hennes skuldror. Hon hade själv varit bara allt för medveten om detta, men det gick för långt. Snart skulle hon få göra någonting åt detta, men inte riktigt ännu. Hon hade satt sin egen prägel på rummet så mycket som möjligt, med ett stort skrivbord där 3 sammanlänkade ringar var konstfullt snidade, och med en massiv stol vars ryggstöd höjde sig över hennes huvud. Där var Tervallons låga infälld i elfenben så att den svävade likt en snövit tår ovanför hennes mörka hår. Tre lackerade skrin från Altera stod på bordet, noggrant placerade med exakt samma avstånd till varandra. I ett av dem fanns finaste exemplaren ur hennes samling av snidade miniatyrer. På en enkel piedestal vid en av väggarna stod en vit vas, fylld med röda rosor som fyllde rummet med sin ljuva doft. Det hade inte regnat sedan hon upphöjts till sitt ämbete, men med kraftens hjälp kunde man likväl alltid få vackra blommor. Hon hade alltid tyckt om blommor. De var så lätta att tukta och odla för att uppnå skönhet. Två målningar var upphängda på väggen, där hon från sin plats vid bordet lätt kunde se dem genom att bara lyfta blicken. De andra undvek att titta på dem. Av alla de Aishadir som kom till Elidas arbetsrum var det bara Alvierin som ens sneglade på dem. "Har det hörts någonting nytt om Elaine?" frågade Andrea försakt. Hon var den andra grå systern, en tunn, fågelaktig liten kvinna, utåt sett timid, trots sina ACD-drag. Hon tycktes osannolik i rollen som medlare, men var i själva verket en av de bästa. I hennes röst hördes fortfarande svaga spår av Terrabon-dialekt. "Eller Gallard?" Om Morgas uppdagar att vi har förlorat hennes styvson börjar hon kanske ställa frågor om var hennes dotter befinner sig. Inte sant? Och om hon får veta att vi har förlorat tronens dotter blir kanske Andor lika slutet för oss som Amardasia. Några av kvinnorna skakade på huvudet. Det fanns inget nytt att berätta. Och Javindra sa: "En röd syster finns på plats i kungliga palatset. Nyligen upphöjd så att hon kan passera som någonting annat än ACD." Vad hon åsyftade var att kvinnan ännu inte hade fått det tidlösa utseende som följde av ett långvarigt användande av kraften. Om någon skulle ha försökt gissa åldern hos någon av kvinnorna i rummet skulle han ha tvekat inom en skala på 20-talet år och skulle i somliga fall ha gått bet på dubbelt så många år. Hon är emellertid väl utbildad, nog så stark och en god iakttagerska. Morgas är uppslukad av att framföra sina anspråk på Caer Haynes tron. Flera av kvinnorna skruvade sig på pallarna och Javiendra, kanske medveten om att hon var i närheten av farlig mark, fortsatte skyndsamt. Och hennes nya älskare, först Gabriel, tycks ta resten av hennes uppmärksamhet i anspråk. Hennes tunna läppar smalnade ytterligare. Karn har fullkomligt bedårat henne. "Han håller hennes koncentration riktad mot Karen," sa Alvierin. "Där är situationen nästan lika illa som i Terrabon och Aradoman. Alla husen kämpar om soltronen och svälten härskar överallt. Morgas kommer att återställa ordningen. Men det lär ta tid för henne att säkra tronen. Innan hon har uppnått det kommer hon inte att ha mycket ork till övers för att bekymra sig om annat. Inte ens om tronens dotter. Och jag har satt en skrivare på att skicka brev då och då. Kvinnan i fråga härmar Elaines handstil väl. Morgas kommer att vara hanterlig tills vi åter kan försäkra oss om passande kontroll över henne. Vi har åtminstone fortfarande hennes son i tryggt förvar, Luke Jolin." "Gawain kan knappast sägas vara i tryggt förvar," sa Cheslin vast. "Hans ynglingar drabbar samman med vitrockarna på båda sidor av floden. Han handlar efter eget skön lika mycket som efter våra anvisningar." "Han ska bringas under kontroll," sa Alvierin. Elida började finna hennes ständigt lika svala självbehärskning avskyvärd. "På tal om vitrockar," sköt Anelin, "så förefaller det som om Pedro Nile är i färd med hemliga förhandlingar. Han försöker tydligen förmå Altera och Morandi att avträda territorium till Ilian och på så vis avhålla de nios råd från att invadera endera landet, eller båda. Nu när de återkommit på betryggande avstånd från avgrunden pladdrade kvinnorna på andra sidan bordet oförtrutet på. De försökte komma fram till huruvida högste generalkommandantens förhandlingar kunde komma att skänka ljusets söner allt för stort inflytande. Kanske borde de bringas om intet så att tornet kunde träda in och ersätta honom. Elida gjorde en grimas. Tornet hade under sin existens många gånger av nödvändighet fått gå varsamt fram. Allt för många hade fruktat Eishedena. Allt för många hade misstrott dem. Men aldrig hade det fruktat något eller någon. Nu fruktade tornet. Hon höjde blicken till de båda målningarna. En av dem bestod av tre träpaneler och avbildade Bonwin, den sista röda syster som upphöjts till rangen av ämelintronande för 1000 år sedan. Och var skälet till att ingen från röda Aja hade burit stålan sedan dess. Tills Elida fick den. Där var Bonwin, reslig och stolt, som utdelade befallningar till Eishedena när de manipulerade Arthur Hökvinge. Bonwin, trotsig, på Tervalons vita murar, under belägring av Hökvinges styrkor. Och slutligen Bonwin på knä, ödmjuk, inför tornets sal när de avhändade henne stålan och staven därför att hon nästan hade störtat tornet i fördärvet. Det var många som undrade varför Elida hade låtit föra upp denna triptyk från förrådsrummet där den hade legat dold under ett lager av damm. Även om ingen sa någonting öppet så hade hon hört hur det viskades. De begrep inte att denna ständiga påminnelse om priset för ett misslyckande var nödvändig. Den andra målningen var utförd på nytt maner, på duk spänd över en ram, och var en kopia av en skiss gjord av någon konstnär i fjärran västen. Denna bild gav upphov till än mer oro hos de Eishedir som såg den. På den kämpade två män bland molnen. Av allt att döma uppe i skyn och svingade blixtar som vapen. Den enes ansikte var vält, den andra var högrest och ung med rödaktigt hår. Det var ynglingen som gav upphov till rädslan och han fick till och med Elida att bita samman tänderna. Hon var inte säker på om det var i ilska eller för att hindra dem från att hacka. Men rädslan var något som man kunde och måste kontrollera. Kontroll var allt. Då var vi klara, sa Albierin och reste sig smidigt från sin pall. De andra gjorde likadant, rätade till kjolar och sjalar och beredde sig på att gå. Inom 3 dagar väntar jag mig. Har jag givit er tillåtelse att gå, döttrar? Det var de första ord som Elida uttalade sedan hon hade sagt till dem att sätta sig. De såg på henne med förvånade miner. Förvånade. Några av dem gick tillbaka till sina pallar men utan att göra sig någon brådska och inte ett ord till ursäkt. Hon hade låtit detta fortgå allt för länge. Eftersom ni nu står upp får ni fortsätta med det tills jag är färdig. Ett ögonblicks förvirring drabbade dem som varit på väg att sätta sig och Elida fortsatte medan de tveksamt rätade på sig igen. Jag har inte hört någon säga någonting om sökandet efter den där kvinnan och hennes följeslagare. Det fanns ingen orsak att nämna den där kvinnan, Elidas föregångare, vid namn. De visste vem hon menade. Och för varje dag som gick fann Elida det allt svårare att ens tänka på den förra ämelintronandes namn. Alla hennes nuvarande bekymmer. Alla kunde läggas den där kvinnan till last. Det är svårt, sa Albierin med stadig röst, eftersom vi har underblåst ryktet om att hon blev avrättad. Kvinnan hade is i sina ådror. Elida såg henne i ögonen tills hon sent om sidor tillade moder. Men tonfallet var allt för lugnt, till och med nonchalant. Elida lät blicken glida över de andra och lät rösten bli hård som stål. Jolin, du har ansvaret för eftersökningarna och även för utredandet av hur hennes flykt gick till. I båda fallen har jag inte fått höra om någonting annat än svårigheter. En daglig botgöring kanske kan hjälpa dig att öka din flit, dotter. Skriv ned vad du anser vara lämpligt och lämna det till mig. Om jag skulle finna det mindre än lämpligt kommer jag att tredubbla det. Jolins ständiga leende bleknade på ett tillfredsställande vis. Hon öppnade munnen men stängde den igen under Elidas stadiga blick. Till sist neg hon djupt. Som ni befaller, moder. Rösten var ansträngd och ödmjukheten tillkämpad, men det fick duga, tills vidare. Och hur går det med att hämta tillbaka dem som flydde? Om något var Elidas ton nu ännu hårdare. Om de Aesidir som hade rymt när den där kvinnan avsattes återvände, skulle det betyda att det återkom blå systrar till tornet. Hon var inte säker på om hon någonsin skulle kunna lita på någon av de blå. Men så var hon inte heller säker på om hon kunde förmå sig att lita på någon som hade flytt istället för att hälsa hennes tillträde med bifall. Likväl måste tornet åter bli helt. Det var Javindra som hade hand om denna uppgift. Återigen finns det svårigheter. Hennes ansiktsuttryck förblev lika strängt som alltid, men hon fuktade hastigt läpparna med tungan inför det åskmoln som ljudlöst drog fram över Elidas anlete. Moder, Elida skakade på huvudet. Jag vill inte höra något prat om svårigheter, dotter. Imorgon ska du ge mig en lista över allting som du har gjort. Däribland alla de mått och steg som vidtagits för att inte omvärlden ska få höra talas om några oenigheter inom tornet. Det var livsviktigt. En ny ärmelintronande hade ersatt den gamla, men för omvärlden måste tornet vara lika enat och starkt som alltid. Om inte din tid räcker till för de uppgifter som jag ger dig, bör du kanske avsäga dig din plats som representant för de röda i salen. Jag måste ta det under övervägande. Det kommer inte att bli nödvändigt, moder, skyndade sig kvinnan med de hårda dragen att säga. Ni ska få den rapport som ni efterlyser imorgon. Jag är övertygad om att många kommer att börja återvända snart. Elida var inte lika säker på detta, hur mycket hon än önskade det. Tornet måste vara starkt, det måste. Men hon hade gjort klart det hon ville. Alla utom Alvierin såg bekymrat tankfulla ut. Om Elida var beredd att gå så hårt fram mot någon från sin egen forna Aya och än hårdare mot en grön syster som varit med henne från begynnelsen, så hade de kanske begått ett misstag när de behandlade henne som en betydelselös galjonsfigur. Må så vara att det var de som hade placerat henne på ärmelintronen, men nu var hon den ärmelintronande. Om hon statuerade ytterligare några exempel under de följande dagarna skulle alla förstå. Om nödvändigt skulle hon ge alla kvinnorna här botgöring tills de bönade om nåd. Det finns tairenska soldater i Carhain, likväl som andoranska, fortsatte hon, utan att bry sig om deras bortvända blickar. Tairenska soldater, utsända av mannen som intog Tears klippa. Shemarin knöt sina trinda nävar hårt och Teshlin hajade till. Endast Alvierin förblev stilla som en frusen kärn. Elida slog ut med handen och pekade på målningen av de båda männen som stred med blixtar. Se på den! Se! Annars ska jag ha er allesammans att krypa på alla fyra och skura golv. Om ni inte ens har kurage nog att se på målningen, hur ska då ert mod kunna räcka för det som komma skall? Ynkryggar är inte till någon nytta för tornet. Långsamt lyfter de blickarna med trampande fötter som om de vore nervösa småflickor istället för Aesidir. Endast Alvierin nöjde sig med att titta och endast hon föreföll oberörd. Shemarin bred sina händer och det sprang rent av fram tårar i hennes ögon.
Någonting måste göras åt Chemarin. Rand Althor, en man som kan leda kraften. Orden lämnade Elaidas läppar som en pisksnärt. De fick hennes egen mage att knyta ihop sig så att hon var rädd att hon skulle kräkas. På något vis förmådde hon hålla sin min i schack och tvingade sig att fortsätta. Hon kastade ur sig orden likt stenar från en slunga. En man vars öde det är att bli vansinnig och begå fasansfulla dåd med kraften innan han dör. Men mer än så. Ära Doman och Terraborn och allting däremellan är lagt i spillror av uppror som brutit ut på grund av honom. Även om kriget och svälten i Caer Hain inte med visshet kan knytas till honom, så är det ingen tvekan om att han nu framkallar ett större krig där, mellan Tyr och Andor. Och det i en tid då tornet behöver fred. I Gelden är det någon förryckt scenarier som predikar om honom inför folkmassor som är för stora för att Aliandres här ska kunna hålla dem i schack. Han är den största fara som tornet någonsin mött. Det största hot som världen någonsin stått inför. Och ni kan inte förmå er att tala om honom. Ni tål inte att se honom avbildad. Hon möttes av tystnad. Alla utom Alvierin såg ut som om deras tungor frusit fast. De flesta stirrade på bildens yngling, likt fåglar hypnotiserade av en orm. Rand Althor. Namnet gav en bitter smak på Elaidas läppar. En gång hade hon haft denne unge man, så oskyldig att se på, inom armslängds avstånd. Och hon hade inte sett vad han var. Hennes föregångare hade vetat det, hade känt till det under ljuset vete hur lång tid, och hade likväl låtit honom löpa fritt. Den där kvinnan hade avslöjat en hel del innan hon hade rymt, hade sagt saker under förhörets gissel som Elaida inte kunde förmå sig själv att tro på. Om de förlorade verkligen var fria, var kanske allt verkligen förlorat. Men på något sätt hade hon likväl förmått undanhålla vissa svar. Och sen hade hon rymt innan hon kunde förhöras igen. Den där kvinnan och Moraine. Den där kvinnan och de blå hade vetat hela tiden. Elaida tänkte skaffa dem tillbaka till tornet, båda två. De skulle berätta minsta lilla smula av vad de visste. De skulle ligga på knä och be om dödens nåd innan hon var färdig med dem. Hon tvingade sig att fortsätta trots att orden ville stocka sig i hennes mun. Rand Althor är draken återfödd, döttrar. Chemerins knän gav vika och hon satte sig tungt på stengolvet. Några av de andra tycktes också ha svaga knän. Elaidas blick drabbade dem som hånfulla piskrapp. Därom råder inte ett tvivel. Han är den som profetian talar om. Den svarte är i färd med att bryta sig fri från sitt fängelse. Den sista striden är i antågande. Och draken återfödd måste finnas på plats för att möta honom. Annars är världen dömd till eld och förödelse så länge tidens hjul vrider sig kring sin axel. Och han löper fritt, döttrar. Vi vet inte var han befinner sig. Vi vet ett dussin platser där han inte är. Han är inte längre i Tyr. Han är inte här i tornet, tryckt avskärmad så som han borde vara. Han kallar ned stormvindarna över världen. Och det måste vi stoppa om det ska finnas något hopp om att överleva Tamen Gaidon. Vi måste ha honom i vårt grepp. För att se till att han kämpar i den sista striden. Eller är det någon av er som tror att han godvilligt kommer att gå sin förutspådda död till mötes för att frälsa världen? En man som säkert redan är på väg att bli galen. Vi måste få honom under kontroll. Moder, började Alvierin på sitt irriterande känslolösa sätt. Men Elaida tystade henne med en blick. Att få Rand Althor i vårt grepp är långt viktigare än skärmytslingar i Shaenar eller lugn i stora fördärv.
Det är viktigare än att hitta Elaine eller Gallard. Till och med är viktigare än Mastream Tame. Ni ska hitta honom. Ni ska. Nästa gång jag träffar er ska var och en av er i detalj kunna redogöra för vad ni har gjort för att uppnå detta. Nu kan ni lämna mig, döttrar. Efter en våg av ostadiga nigningar och andlöst frammumlade, som ni befaller, moder, nästan sprang de ut, medan Jolene hjälpte en skälvande Shemarin på fötter. Den gula systern skulle bli en utmärkt måltavla när nästa exempel skulle statueras. Det skulle vara nödvändigt med fler exempel för att försäkra sig om att ingen av dem återföll till sina villfarelser. Och Shemarin var allt för svag för att få stanna i denna rådsgrupp. För övrigt kunde hon hur som helst inte låta rådet finnas kvar länge till. Salen skulle få höra vad hon hade att säga och handla därefter. Alla utom Alvierin lämnade rummet. När dörren hade gått igen bakom de andra möttes de båda kvinnornas blickar under ett långt utdraget ögonblick. Alvierin hade varit den första, den allra första, som hade hört och instämt med anklagelserna mot Elaidas föregångare. Och Alvierin visste mycket väl varför det var hon, en vit syster som bar väktarinnans ståla istället för någon av de röda. Röda Aja hade enhälligt stött Elaida, vilket däremot inte gällt de vita. Om de vita inte sedan gett sitt helhjärtade stöd skulle många andra kanske inte ha tagit steget. Och då skulle Elaida ha suttit i en fångcell istället för på Ärmelintronen nu. Det vill säga, om inte resten av hennes huvud hade prytt en vässad påle och tjänat som leksak åt korparna istället. Alvierin var inte lika lätt skrämd som de andra, om det nu gick att skrämma henne alls. Det fanns en frånstötande känsla av möte mellan likar i Alvierins stadiga blick. En knackning på dörren bröt abrupt tystnaden. Kom in, fräste Elaida. In i rummet steg tvekande en av de antagna, en blek, slank flicka. Hon skyndade att niga så djupt att den vita kjolen med sina sju olikfärgade band kring follen bildade en vid cirkel på golvet kring henne. Att döma av hennes uppspärrade ögon och hennes sätt att hålla blicken fäst vid golvet hade hon observerat stämningen bland kvinnorna som nyss lämnat rummet. Det var mycket farligt för en antagen att träda in i ett rum som en HD lämnade darrande. Moder, mäster Fane är här. Han sa att ni skulle ta emot honom så här dags. Den ännu hukande flickan svajade till på gränsen att falla omkull av pur rädsla. Skicka in honom då, flicka, istället för att låta honom vänta, morrade Elaida. Men hon skulle ha låtit prygla flickan om hon inte hade låtit mannen stanna utanför. Den tillbakahållna ilskan mot Alvierin. Hon tillät sig inte att tänka tanken att hon inte vågade visa den, välde fram nu. Och om du inte kan lära dig att tala ordentligt passar du kanske bättre i köket än i den ärmelintronandes förmak. Nå, ska du göra som du blivit tillsagd? Rör på dig, flicka. Och tala om för novisernas föreståndarinna att du behöver lära dig att lyda rappt och villigt. Flickan pep fram någonting som kunde ha varit ett korrekt svar och ilade sedan ut. Med en kraftansträngning lyckades Elaida samla sig. Det rörde henne inte om Silviana, den nya novisföreståndarinnan, pryglade flickan bortom all sans eller lät henne slippa undan med en avbasning. Noviser och antagna såg Elaida knappt, såvida de inte själva drog till sig hennes uppmärksamhet, och hon brydde sig inte det minsta om dem. Det var Alvierin hon ville se på knä, ödmjuk. Men nu var det denne Fane. Hon knackade fundersamt med pekfingret mot läpparna. Han var en benig liten kar med stor näsa som bara några dagar tidigare hade dykt upp i tornet i smutsiga, illasittande kläder som en gång i tiden varit eleganta. En lissvande, en arrogant hade han krävt att få en audiens hos den ämelintronande. Bortsett från dem som tjänade tornet kom män hit endast under tvång eller av yttersta nöd. Och ingen av dem bad någonsin om att få tala med den ämelintronande. Fein var en narr, i vissa avseenden. Eller kanske sinneslö. Han påstod sig komma från Lugard i Marangi. Men talade med skiftande dialekter som han ibland bytte mellan mitt i en mening. Likväl hade hon en känsla av att han kunde komma till användning. Alvierin betraktade henne fortfarande, så isande fridfull. Och i hennes ögon syntes bara en antydan om de frågor hon måste ha om Fein. Elaidas min hårdnade. Hon var nära att sträcka sig efter Shaira, den kvinnliga halvan av urkällan, för att med kraftens hjälp lära kvinnan hennes plats. Men det var inte rätt strategi. Kanske skulle Alvierin rent av göra motstånd. Och att slåss som en bonflicka på stallgården var inte det sätt som den ämelintronande skulle använda för att göra sin myndighet gällande. Och likväl skulle Alvierin få lära sig att vika sig för henne. Precis lika säkert som att de andra skulle det. Första steget skulle vara att låta Alvierin fortsätta bära på sina frågor angående Mäster Fein, eller vad nu mannen egentligen hette. Peyden Fein sköt den skräckslagna unga antagna ur tankarna när han steg in i den ämelintronandes arbetsrum. Hon var en aptitlig liten sak, och han tyckte om när de fladdrade likt små fåglar i hans hand. Men nu hade han viktigare saker att ägna sin uppmärksamhet åt. Han gned sina händer och böjde nacken på ett passande, lagom ödmjukt sätt. Men de båda kvinnorna som väntade honom tycktes till en början vara omedvetna om hans närvaro, låsta vid varandras blickar som de var. Det var svårt att inte sträcka ut handen som för att smeka spänningen som fanns mellan dem. Spänning och splittring vävde sina trådar genom hela vita tornet. Allt till det bästa. Spänning kunde vridas om. Splittring kunde utnyttjas. Allt efter behov. Han hade blivit förvånad då han fann att det var Elaida som satt på ämelintronen nu. Men det var bättre än vad han hade väntat sig att finna. Efter vad han hade hört var hon i många avseenden inte lika seg som kvinnan som hade burit stålan före henne. Hård förvisso, och grymmare, men samtidigt skörare. Troligen svårare att böja, men lättare att bryta, om nu något era skulle visa sig nödvändigt. Och för honom var det inte stor skillnad på en ACD och en annan, än som det var den ämelintronande. Dårar. Farliga dårar förvisso, men lättlurade och stundom användbara. Till sist lade de märke till hans närvaro. Den ämelintronande såg en aning förargad ut över att ha blivit överraskad, medan krönikornas väktarinnas min förblev oförändrad. Du kan gå nu, dotter, sa Elaida bestämt, med en svag men tydlig betoning på ordet nu. Ja, spänningarna, sprickorna i makten, sprickor där man kunde så frön. Fein var på vippen att fnittra till, men hejdade sig. Alvierin tvekade innan hon neg mycket hastigt. När hon skred ut ur rummet lät hon blicken svepa över honom, uttryckslös och likväl oroande. Utan att tänka på det kurade han ihop sig, drog upp axlarna som för att skydda sig. Hans överläpp darrade i en grimas när han såg efter hennes slanka rygg. Ibland fick han en känsla, bara helt kort, av att hon visste för mycket om honom. Men han kunde inte säga varför. Hennes svala ansikte och svala ögon var ständigt lika oföränderliga. Vid dessa tillfällen ville han förmå dem att ändras. Skräck, vånda, bönfallande. Tanken fick honom nästan att skratta. Det skulle förstås inte tjäna någonting till. Hon kunde inte veta någonting. Det enda han behövde var tålamod, så skulle han tids nog bli kvitt henne och hennes oföränderliga blick.
I tornets kassavalv fanns en del saker som kunde vara värda lite tålamod. Valerius horn fanns där. Det är legendomspunna horn som skapats för att inför den sista striden kalla döda hjältar åter från graven. Det var inte ens många av Eisiderna som kände till detta. Men han visste hur man nosade reda på upplysningar. Dolken fanns där. Han kände hur den drog i honom där han stod nu. Han kunde ha pekat ut precis åt vilket håll den befann sig. Den var hans, en del av honom, och hade stulits och gömts undan här av dessa Eisiderna. Att få tillbaka dolken skulle gottgöra honom för så mycket som han hade förlorat. Han visste inte hur, men var säker på att det var så. För det förlorade Eridol. Det var för farligt att återvända till Eridol och kanske än en gång bli fången där. Han huttrade. Fången så länge. Inte igen. Nu var det förstås inte längre någon som kallade staden för Eridol. Istället kallades den för Shadar Logoth, där skuggan väntar. Ett passande namn. Så mycket hade förändrats. Till och med han själv. Peyton Fain, Mordeth, Ordeith. Ibland var han osäker på vilket av namnen som egentligen var hans, vem han egentligen var. Men en sak var säker. Han var inte vad någon trodde. De som trodde att de kände honom tog gravt miste. Han var förvandlad nu. En egen kraft utanför alla andras makt. Det skulle de få lära sig allihop i sinom tid. Plötsligt insåg han att en ämelintronande hade sagt någonting. Han letade i sitt minne och hittade det. Ja, moder, rocken passar alldeles utmärkt. Han lät handen smeka det svarta sammetstyget för att visa hur fint han tyckte att det var, som om kläder skulle ha någon betydelse. Det är en mycket fin rock, man tackar ödmjukast, moder. Han var redo att utstå flera av hennes försök att få honom att känna sig väl till mods, men den här gången gick hon direkt på kärnpunkten. Berätta mer om vad ni vet om Randall Thor, Mr. Fain. Fains blick sökte sig till målningen med de två männen, och när han betraktade den blev han rakare i ryggen. Avbildningen av Althor drog i honom med nästan samma kraft som mannen själv skulle ha gjort, och fick hatet och ursinnet att forsa genom hans ådror. På grund av denne yngling hade han tvingats utstå smärtor värre än han kunde minnas. Smärtor som han inte tillät sig att minnas, och utstått långt värre saker än smärta. Han hade blivit krossad och uppbyggd på nytt på grund av Althor. Förvisso var det genom denna återuppbyggnad som han hade sin möjlighet att hämnas, men det var ovidkommande. Vid sidan av det begär som han hyste efter att få se Althor förintad, bleknade allting annat. När han återvände sig mot den ämelintronande insåg han inte att hans sätt var lika befallande som hennes och att han utan att blinka mötte hennes blick. Randall Thor är slug och försåtlig. Han bryr sig inte om någon eller någonting förutom sin egen makt. Dåraktiga kvinna. Han gör aldrig det man väntar sig. Men om hon kunde föra Althor inom räckhåll för honom. Han är svår att leda, mycket svår, men jag tror att det kan ske. Först måste ni fästa en tråd vid någon av de få som han litar på. Om hon gav honom Althor skulle han kanske rent av låta henne leva när det slutligen blev tid för honom att ge sig av, trots att hon var Aes Sedai.